Sverige har drabbats av skolattacker och stenkastning. Den digitala utvecklingen innebär att allt fler yngre personer lättare kan ta del av våldsbejakande extremistiska budskap. Vad kan samhället göra för att bemöta ungas radikalisering? Denna fråga lyfte Center mot våldsbejakande extremism, CVE, under ett seminarium i Visby under Almedalsveckan 2022. Välkommen att lyssna till ett samtal med CVE, Säkerhetspolisen, Stiftelsen Doku och Stiftelsen Expo om vad samhället kan göra för att bemöta ungas radikalisering. Säkerhetspolisen ser i informationsflödet fler unga tonåringar som uttrycker att de mår dåligt, refererar till terrorister och olika typer av attentat och uttrycker viljan att göra något. I flera fall har Säkerhetspolisen sett en koppling mellan psykisk ohälsa och mottagligheten för propaganda. Det är också allt yngre personer som tar del av våldsbejakande budskap och instruktioner kring vapen och sprängmedel kan tillverkas. Medverkande i seminariet är Ansha Hagström, senioranalytiker, Säkerhetspolisen, Jonas Trolle, särskild utredare för säkerhet i skolan men även chef för Center mot våldsbejakande extremism, Emma Holmgren, senior rådgivare, CVE, Sofie Lövenmark, journalist, Stiftelsen Doku, Daniel Pohl, vd och chefredaktör, Stiftelsen Expo. Moderator är Maria von Bredow, utredare vid Center mot våldsbejakande extremism.
Hjärtligt välkomna hit till CVE Center mot våldsbejakande extremism andra seminarium idag. Och det här handlar om ungas radikalisering. Och så tänkte jag presentera Anton Holmlund som står här framme med mig. Så välkommen Anton. Jag heter Maria von Bredow och är utredare på CVE och ska moderera det här samtalet idag. Men Anton, varför står du här?
Ja, jag tror att det är för att jag skrev en lång tråd på Twitter om mina egna erfarenheter av radikalisering på internet. Jag i mina tonår eller tidiga tonår så blev jag ganska, jag bytte skola och så hamnade jag i en ny klass där jag inte hade samma sociala sammanhang. Kände mig lite utstött. Och sen så var det ett väldigt stort, brinnande liksom, politiskt och filosofiskt och samhällsintresse. Och då sökte jag mig till YouTube istället. För då fanns det massor med YouTube-kanaler som ja, kommenterade på samhällsfrågor och så. Och de här hade ganska långa videor som man kunde sitta och lyssna på samtidigt som man spelade spel eller så. Och till en början så handlade det framförallt om liksom, religion och ateism och så. Det var en kanal som pratade väldigt mycket om ateism och den kanalen till en början var väldigt inte opolitisk men inte så extrem. Men sen så blandades in någon form av antifeministisk liksom, ideologi i hans videor. Och det här i kombination med att jag själv kände mig utstött. Jag hade en världsbild av att så här, jag inte var menad att lyckas och vara lycklig och så vidare. Kombinerade till att jag själv trubbades av ganska mycket för extrema åsikter. Och då kanske inte antifeminism är just en extrem åsikt. Men att man kom i kontakt. För det var liksom en del av en större sfär av sådana typer av åsikter. Och man kan väl säga att det nådde sin kulmen någon gång kring 16-17 års ålder. När jag hade på skoj då en nazistflagga i princip som bakgrundsbild. Det var ingen riktig nazistflagga utan det var någon som hade gjort en flagga som hade liksom inspirerat av Nazi-Tysklands flagga. Liksom. Och jag reflekterade inte över hur det här såg ut utåt för att det var under väldigt lång tid hade jag nötts ner av olika memes och skämt och så vidare som gjort mig avtrubbad till det här.
Ja, och dina kompisar då? Hur där på i skolan eller?
Ja, och jag skulle säga att jag i gymnasiet framförallt hade ganska många kompisar som var i samma miljö och hade upplevt ungefär samma saker. man är inne på internet och man har inte så stort socialt liv kanske, och man är kanske ganska fast i de sociala strukturerna man befinner sig i. Och då är det lätt hänt att man tilltalas av extrema budskap. Sen så har ju jag liksom, jag själv har aldrig varit övertygad högerextrem och så. Det var ju högerextremism det handlade om framförallt. Jag har inte riktigt haft så lätt att ta till mig de här rasistiska åsikterna och så vidare. Men definitivt sexistiska åsikter skulle man kunna säga att jag tog till mig. Och jag nådde ju inte liksom hela vägen in i det här, vad ska man säga, inte återvändsgränden, men där point of no return kanske. Och jag hade turen att kunna ta mig ut till slut.
Hur gick det till då? Jag menar lite den... Vi har ju pratat tidigare om kanske skyddsfaktorer och sånt, du och jag, när vi har pratat. Vad var det nu när vi ska prata om samhället här? Vad kan samhället göra? Vad var det för någonting som du tycker fick dig ändå att inte ta det där steget ända till the point of no return? Mm.
Jag skulle säga att det stora liksom, skyddet har väl varit... Dels har jag en väldigt... bra uppväxt. Jag har kommit från övre medelklassen, allt det, kärnfamilj och allt det där. Liksom alla skyddsfaktorer, spelade, idrottade mycket i lag också. Tror jag hjälpte mig väldigt mycket. Hade inte svårt för mig i skolan, utan hade ganska lätt för mig. Kanske inte var så supermotiverad, men jag hade ändå liksom lätt för mig och kunde ta mig igenom skolan utan större problem. Det är ju sånt som har, jag har haft turen som har liksom skyddat mig. Men det som fick mig att faktiskt vända, det var i trean på gymnasiet, så hade vi så utlandspraktik. Det låter ju väldigt fint och så. Men det var en sån sak som vi hade på mitt gymnasium i Västerås. Och då var jag utomlands i 3 veckor. Och då var jag i Italien, och så där liksom träffade jag en tjej som jag blev liksom, hade en liten romantisk relation med, och det... på något sätt låste upp. Alltså det krossade lite den här världsbilden. Allting byggde på en världsbild. Att säga, ja, men samhället är riggat lite emot mig. Men det var väldigt svårt att upprätthålla. När det sen visade sig att nej, det är inte så. Jag kan förändra, jag kan påverka mig själv. Och ganska snabbt efter den där utlandspraktiken så fick jag min första flickvän. Och då, alltså de här åsikterna försvinner ganska snabbt när fundamentet de vilar på, vilket är någon form av både självhat och hat mot sin omgivning, försvinner. När världsbilden är eroderad så är det väldigt svårt att se en poäng med att ha sexistiska eller rasistiska åsikter och så vidare. Så det skulle jag säga är det som hände, och det är inte så mycket samhället kan göra kanske. Det var ju mest tur att det blev så. Men om man ska se vad samhället kan göra, så handlar det väl om att prata om de här frågorna också med ungdomar. Det var ju någonting jag önskar jag hade fått göra mer av när jag var 12, 13, 14, 15. Att jag pratade mer med mina föräldrar kanske. Också pratade mer med lärare eller jämlikar. Att vi hade mer politiska diskussioner i skolan. Nu fick jag ingen politisk eller samhällsstimulans alls. Förutom från de här YouTube-videorna som också väldigt lätt... Man kan väldigt lätt gå från en kanal till en mer radikal kanal till en ännu radikalare kanal. Och algoritmerna på den tiden i alla fall spädde ganska mycket på det här också. Att det gynnade extremare och extremare content.
Mm. Stort tack Anton för din introduktion. Och det passar ju jättebra också det som Jonas sa i det förra seminariet. Det vill säga, vi ska ju inte bara prata om folk, vi ska även prata med. Och jag som jobbar mycket med barn och ungas deltagande, det här är ju otroligt viktigt att vi gör för att också få en förståelse. Och jag är så glad över att Anton är med och hjälper oss med det här också. Så stort tack! En applåd till Anton! Ja, då har jag ju en eminent panel här också. Ansa Hagström, du var ju med i förra panelen också. Chefsanalytiker på Säkerhetspolisen, Daniel Pohl. Du är vd och är ansvarig utgivare på Expo,
yes.
Stiftelsen Expo. Ja. Sofie Lövenmark, du är journalist. Stiftelsen, är det också stiftelse?
Ja.
Är det? Doku?
Precis.
Ja. Så har vi Emma Holmgren, hon är senior rådgivare hos oss på Center mot våldsbejakande extremism. Och så har vi Jonas Trolle, som i detta seminarium egentligen inte är chef för CVE, även om du är det till vardags. Mm. Men här ska du mer representera, nu är alldeles ny titel här, nu måste vi hålla koll på den. Särskilt utredare för säkerhet i skolan.
Ja.
Ja. Och jag tänkte faktiskt att Ansa, att du skulle få börja. För idag så pratar vi ju, nu på morgonen så var det ju mer en allmän lite genomgång. Nu kommer vi att borra ner oss lite i ungas radikalisering. Så fick vi en utmärkt introduktion här av Anton hur det kan se ut. Det kan se ut på väldigt många sätt. Precis lika många ungdomar, lika många sätt helt enkelt. Och vi ska ju fokusera lite på vad samhället kan göra. Och titeln är ju ungas radikalisering från skolattacker till stenkastning. Vad ska samhället göra? Vad ska samhället göra, Ansa?
Ja, himmel, ska svara på det.
Ja, från ditt perspektiv såklart.
Ja, men så här. Vi har ju pratat i det här seminariet som var innan nu om allt yngre individer som tilltalas av de budskapen som våldsbejakande extremister och extremister för den delen sänder ut. Att vi har pratat om digitaliseringen, de sociala medierna som plattform som gör att det är lätt att nå ut. Det är lätt att från sina pojk- och flickrum här i Sverige få kontakt med ledare för en organisation eller vad som förefaller vara en organisation på andra sidan jordklotet. Det är lätt att attraheras, precis som vi hörde Anton säga här, av de här förenklade förklaringarna till varför jag mår dåligt. Och många gånger så handlar det om den här radikaliseringen. För säkerhetspolisens del handlar det om radikalisering till att begå brott i syfte att ändra samhällsordningen. Men radikaliseringen kan ju se lite annorlunda ut. Det kan ju ta sig andra uttryck i form av annan brottslighet som inte faller under säkerhetspolisens uppdrag. Och då tänker jag på det som Jonas nu har fått som uppdrag när det gäller skolattacker. Det är ju inte primärt säkerhetspolisens uppgift, eller har inte varit det traditionellt sett i alla fall, för att det har varit ganska låg inblandning av en ideologisk motivbild i det här. Men det ser ju lite annorlunda ut nu. Vi ser i vårt flöde en stor informationsmängd när det gäller just unga individer som mår dåligt, som säger sig vilja göra någonting, som refererar till allt ifrån Anders Behring Breivik till skolskjutare, Columbine och liknande, eller andra grova våldsbrott. I flera fall så går det att argumentera för att de här referenserna är ett sätt att uttrycka ett behov av att få synas och att få ett rop på hjälp kanske, eller bara få uppmärksamhet. Att man vet vilka referenser och vilka ord och vilka symboler man ska referera till för att det här ska bli, för att man ska få den uppmärksamheten. Men det finns ju också många unga som är övertygade ideologiskt. Hur man nu som sagt då mäter ideologisk övertygelse hos en 12, 15, 17, 19-åring. Det är ju inte heller lätt. Och det är inte heller särskilt lätt för säkerhetspolisen att arbeta med så unga individer. Moraliskt och rent liksom, lagstiftningsmässigt och också rent praktiskt. Hur gör vi i det skedet? Och här är det ju så himla viktigt att vi är så många myndigheter som gör, och andra samhällsaktörer såklart också, som gör det här gemensamt. För det vi vet och det vi ser i vårt flöde, det är att de här unga individerna, dels att radikaliseringen och dels liksom den här, vad ska jag säga, potentiella rekryteringsbasen som unga individer gör. Kan vi motverka det så kan vi också motverka inte bara våldsbejakande extremism utan också annan kriminalitet, organiserad brottslighet och så vidare. Men det vi vet också är att de här unga individerna ofta läcker någon gång innan de väljer att göra någonting. Och då är det också superviktigt att det finns vuxna som är där och ser och fångar upp de här förändringarna. Och det är ju ingenting som säkerhetspolisen kan göra. Men vi kan bistå med vår kunskap om hur extremism fungerar. Och där finns det andra aktörer också som är bidragande i att kunna öka samhällets kunskap och motståndskraft.
Tack Ansa, det var en utmärkt introduktion. Jag tänker att absolut, det är därför det är så viktigt att vi är så många aktörer och att vi har lite olika specialitet och att vi kan hjälpa till. Men trygga vuxna är ju någonting vi kan säga alltid, att det alltid är viktigt. Daniel, hur kan du berätta lite om vad du ser?
På Stiftelsen Expo så arbetar vi och har ju arbetat i väldigt många år med i första hand den högerextrema miljön utifrån det vi pratar om här. Jag tror att bara för att liksom måla upp den här bilden lite bredare först kan det finnas anledning att förstå var vi befinner oss. Väldigt mycket av den kunskap som finns, väldigt många av de forskarna som är liksom, har kommit längst och vars verk utgör liksom bas i andra journalisters, andra forskares liksom akademiska verk, de gjorde en karriär på 90-talet. Så vår kunskap om hur ungas radikalisering ser ut, det skapat utifrån liksom skinnskallarna på 90-talet. Vi kunde se, de satt i klassrummet, det hände på skolgården, det var väldigt mycket fysiskt det som hände. Jag tror att vi behöver förstå att vi är i ett brytningsskede som är ganska dramatiskt. Och det här ser ju vi inte bara i Sverige utan runt om i hela Europa. Unga människor, alltså liksom, graden av hur långt ner det här går i åldrarna skulle jag hävda nog är yngre idag än vad det var tidigare. Hastigheten i hur snabbt det kan gå, den är mycket snabbare. Omfånget är helt annorlunda. Det har vi redan varit inne på, men den internationaliseringen av den här miljön är ju sådan att den inte ens är någonting som man reflekterar över om man är ung. För det är självklart att vara i en digital internationell gemenskap. Det är inte så att wow, vad coolt, jag sitter med ett gäng engelskspråkiga. Jag gör ju det, för det är det jag, så umgås jag. Vi tycker att oj, det där är spännande, för att, men det är liksom... Det är inte så det funkar, det är självklart.
Det är vardag liksom.
Det är vardag. Mm. Så det finns flera, så att säga, hastighet, ålder, hur sociala band knyts är totalt annorlunda. Och jag tror vi behöver erkänna att vi vet nog inte riktigt hur det här funkar än. Där är vi, så jag tänker inte stå här och låtsas att jag har liksom koll på läget, för det är inte riktigt någon som har det. Och jag tycker, apropå rubriken, de här skoldåden som vi haft är ett väldigt, väldigt bra exempel på det. Vad är den högerextrema ingrediensen? Är det ett motiv? Eller är det en del i en mix? Är det varje gång eller inte? Alltså vi behöver förstås liksom... Jag tror att vi är i början av en kunskapsresa här. Så det var det liksom, där är vi, skulle jag säga. Mm. Så vi vet det. Så att här tror jag allas perspektiv, precis som Antons inspel, är precis lika viktiga som oss som står där och är experter på något som vi faktiskt greppar efter i stunden.
Vi är ju faktiskt lite gamla. Man känner sig ju gärna lite gammal just när det gäller den här digitala världen. Jag satt och brottades med min sons inloggningar till Fortnite igår kväll och bara kände att nej, men jag orkar inte. Jag säger att jag jobbar, jag orkar inte lösa det här nu. Det var liksom för mycket. Och jag kände att det är ju en liten sak i det hela. Men det är ju också det som är hela den här digitala världen. Och där unga lever i, som du säger, den internationella delen och det Ansa pratar om också. Det är ju viktigt för oss att på något vis inte heller fördöma hela tiden, utan få lära oss mer. Och det är många som säger, även i barn- och ungdomsstudier, att vi måste liksom, vi kan inte hålla på och säga, håll inte på med det där. Utan snarare bjuda in oss själva och kanske vara lite tjatiga i att vi vill vara med i det där. Så att väldigt viktigt det du säger.
Så det är, det är liksom den första bilden som jag tror är viktig att ha med. Och sen så vill jag väl egentligen bara understryka att det här tar liksom, extrema grupper följer samma trender som vi alla vandrar i. Alltså man blir inte medlem i en organisation längre. Så det handlar också om det. Så vi ser ju ett stort, det är kanske den absolut tydligaste trenden om vi tittar på svensk extremhöger. Det finns ett generationsglapp. Unga människor känner inte igen sig i de här ledarna för Nordiska motstånd. Så det är gubbar i liksom rutiga skjortor som sitter och käkar liksom bullar. Vad håller ni på med? Vi vill ha action. Så det finns ett, och det här generationsglappet vet vi inte riktigt vart det kommer leda till och hur det tar sig uttryck, men vi ser ju väldigt konkret att det leder till att man istället bygger gemenskaper över nationsgränser i andra typer av digitala forum. Riskerna är stora, för en del leder till liksom våldsdåd, men andra skulle jag nog hävda liksom lever sitt liv ändå, va? Så att en annan del av den här radikaliseringsprocessen är att det är fullt möjligt idag att liksom ha den här typen av extrema åsikter, gå till jobbet, leva ditt normala svenssonliv, men samtidigt på fritiden vara i den här miljön. Och det är den andra delen av det. För vi har en samhällsförändring i stort som gör att du kanske inte framstår som tokextrem om du säger de här sakerna på en arbetsplats där folk kanske delvis håller med lite.
Eller i skolan. Jag tänker, Daniel, jag ska inte avbryta det, men jag tänker vi går vidare till Sofie. Du har just tittat bland annat på skolor.
Ja, ja, det har jag gjort.
Vill du berätta? Ja, vi har lite just med skoltemat här. Vad kan du berätta om vad du ser?
Ja, just skolor, grundskolor och förskolor och även numera pedagogisk omsorg, alltså det som i dagligt tal är dagbarnsverksamhet. Där har ju islamister verkligen liksom varit stora aktörer de senaste 10 åren kanske. Det har varit ett enormt stort problem. Och många av de här grundskolorna har ju haft liksom både huvudmän och anställda med solklara våldsbejakande kopplingar. IS-återvändare som arbetat som lärare och personer som Säpo intresserar sig för i ledningen. Så. Jag har varit på många av de här skolorna. Flera av dem är stängda idag, så det är ju en sak som har gått åt rätt håll. Och när jag har varit på de skolorna så är det väldigt påtagligt att man befinner sig i en radikal miljö. Många av kvinnliga lärarna bär heltäckande slöja, alltså ansiktsslöja, niqab. Det är väldigt strikt könsseparation. Jag tror ofta att den är inte uttalad utan den är så självklar. Liksom, att flickorna de håller sig längst bak vid väggen. Pojkarna sitter längst fram. De här skolorna har ju struntat i den undervisning som de inte tycker passar. Det är ju huvudsak då idrott, sexualkunskap, i vissa fall även musik. Om det har varit salafistiska skolor. Så det har varit ett jätteproblem. Allt handlar också om att kapsla in de här barnen och unga. Så här, oavsett om de har sökt sig själv till en radikal islamistisk miljö eller om de befinner sig där för att deras föräldrar är där, så att säga. Men det är en väldigt stark inlåsningseffekt. Och de här skolorna som jag nu pratade om, de har ju samtliga egna skolskjutsar. Så de hämtar upp barnen och lämnar dem när dagen är slut. Och det är ju ett av alla sätt att hålla barnen separerade från det övriga majoritetssamhället. De har ju också då fritidsaktiviteter på kvällarna på skolorna, i huvudsak för pojkarna då. Men att hela tiden hålla de här barnen inkapslade. Sedan har vi ju en sak som är väldigt, flyter lite under radarn, men det är väldigt, väldigt vanligt med koranskolor. Och koranskolor är ju absolut inte i sig såklart ett problem, men det finns ju många av de här koranskolorna som är det. Som framförallt de salafistiska då, som har våldsbejakande inslag i sin undervisning. Många barn går väldigt många timmar i veckan i de här koranskolorna. Och jag har varit också i några av dem. En del har ju fått skattebidrag för påstådd annan verksamhet. Bland annat en i Malmö som jag besökte. De var helt öppna med att de förespråkade att flickor ska könsstympas.
Vad var det för andra aktiviteter då? Var det läxläsning eller vad var det de hävdade att de gjorde, så att säga?
De skulle bedriva läxläsning, men det gjorde de inte. De var öppna med att flickor ska könsstympas. De spred ett extremt hat mot i första hand shia-muslimer, som du liksom också brukar låta. Mot kristna, nedvärderande attityder om kvinnor. Så. Det är en sak man ser. Sen så pågår det ju naturligtvis hela tiden också online. Och där ser man ju också att det liksom finns ofta en internationell koppling och ett internationellt intresse. Som den här kampanjen som har bedrivits mot socialtjänsten, så har ju det engagerat då predikanter i Egypten och Saudiarabien och Qatar och alla möjliga länder. Och på samma sätt så ser man ju motsatt. När något har hänt i Frankrike som påstås vara en kränkning mot religionen eller mot muslimer, så engagerar det väldigt många här.
Jag tänker det du berättar, och om vi kopplar det till vad samhället kan göra, så har du pratat dels om skolstängningar. Och där har vi ju myndighetsbeslut ofta som ligger bakom. Verksamhet som inte utför det och får bidrag för, verksamhet som de inte gör helt enkelt, utan de gör en annan verksamhet. Där kan man ju börja titta på bidragen. Jag tänker att här är samhället i allra högsta grad en viktig aktör. Hur ser du på det?
Alltså de här olika förenings- och projektbidragen är ett väldigt stort problem i den här miljön. För de här är väldigt, väldigt bra på att tillskanska sig medel. Ofta under då beskrivningar av att man ägnar sig åt något demokratiarbete eller antirasism eller vad det nu kan vara. Men med de här pengarna så ägnar man sig åt att sprida en väldigt radikal tolkning av sin tro och att radikalisera unga. Och med skattemedlens hjälp så får man tillgång till lokal och så vidare. Mm. Det är ett enormt problem skulle jag säga.
Ja. Tack så länge, Sofie. tänkte vi gå över till Emma.
Mm.
Jag tänker ju att CVE, vi har ju dels en rådgivning kan vi säga, alltså ett stöd till kommuner och andra yrkesverksamma. Det är ju liksom en av de delarna som vi arbetar med, förutom kunskapsdelen då. Kan inte du beskriva lite hur vi arbetar helt enkelt?
Ja, nej men det vi kan säga är ju att vi har en konkret stödtelefon, och det kommer Marcus berätta lite mer om vid nästa seminarium. Men det vi får höra ifrån yrkesverksamma som ringer till oss är just den här svårigheten att ta samtalet. Vilka frågor är jag ska ställa? Hur ska jag möta den här individen? Och om de svar jag får om jag ställer de här frågorna, vad ska jag göra av det? Så där försöker vi både handleda och vägleda kommuner och andra yrkesverksamma i att nyfiket utforska och ha det här samtalet som vi pratar om, som är så himla viktigt. Många gånger så är det här sällan förekommande ärenden i socialtjänsten där jag har min bakgrund. Vilket gör att man då också blir lite nervös i de här frågorna. Skolan ringer också till oss och frågar hur ska vi ta den här diskussionen med den här individen eller den här eleven som har antytt de här sakerna. Så att det vi ger är ju konkret vägledning, och då utifrån våra olika yrkesbakgrunder som vi har. Polis, socialtjänst, lärare och så vidare.
Och ur ett socialtjänst- och skolperspektiv då, de yrkesverksamma som är på golvet, hur ser man det här? Jag vet, det är ju väldigt vanskligt att prata om exakta riskfaktorer, men vi kan ju ändå, det finns ju några då, eller lite, några allmänna som man kan ta.
Ja, och jag tyckte att Anton, du formulerade väldigt bra här inledningsvis just kring vilka riskfaktorer som faktiskt fanns för dig. Det här med socialt utanförskap och marginaliseringen som du pratade om när du bytte skola. Det är klassiska riskfaktorer som också är riskfaktorer för annan typ av problematik. Kriminalitet, missbruk etc. Så att det är ett exempel. Men det som du också nämnde, Anton, var ju det här med att du hade flera vänner i våldsbejakande extremist, alltså sådana eller miljöer. Det är också ytterligare ett exempel på kontextuell riskfaktor. Sen har vi de här individuella riskfaktorerna som handlar mycket om, ja, men hur mår jag här innerst inne rent psykiskt? Hur klarar jag skolan? Hur växer jag upp? I vilken typ av familj? Bevittnar jag våld i familjen? Har jag själv blivit utsatt för våld? Alla de där riskfaktorerna är ju inte bara riskfaktorer för våldsbejakande extremism, utan är det för andra problem också. Så ju mer kunskap som våra olika aktörer i samhället kan få om risk- och skyddsfaktorer, ska jag säga, ju mer kan vi också hjälpa socialtjänsten sen vid eventuella orosanmälningar att göra rätt bedömningar. Så kan jag beskriva det och vara lite utforskande i samtalet med unga individer. Ja, men vad är ditt idealsamhälle? Hur ser du på dig själv? Världsbilden som du var inne på, Anton. Att våga ta det där samtalet och vara utforskande och inte dömande, för då kommer vi tappa direkt. Så det är väl att vara nyfiket utforskande och ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer.
Tack Emma. En av de sakerna som du nämner just det här, att bara för att man har alla de här riskfaktorerna så blir man ju inte en våldsbejakande extremist. Det är jätteviktigt, det nämnde ju också du tidigare, Ansa, och det är ju sånt som vi brukar påpeka. Mm. Att riskfaktorerna är ju i många fall väldigt lika för många olika saker som kan hända. Och i vilket fall så är det ju ett barn som ropar på hjälp eller en ungdom som ropar på hjälp. Och det är jätteviktigt att man också kan ringa till vår stödtelefon då och få stöd som yrkesverksam i just de här frågorna. Jonas, ditt nya uppdrag.
Mm.
Vad kan du berätta om det?
Nej, men som särskild utredare då för att utreda säkerheten i skolan, så är ju uppdraget att vi ska försöka få ihop det här. Alla gör ju sitt. Skolan gör sitt, socialtjänsten gör sitt, polisen kanske i förekommande fall, säkerhetspolisen, familjer, alltihop. Hur får vi ihop det här till ett system? Och hur får vi ihop den här frågan kring ungas radikalisering och kanske primärt då våld i skolan, till att vi inte bara gör sitt och sen lämnar över till någon annan? För det är, om man tittar rent förvaltningsmässigt i Sverige när vi har olika frågeställningar, så i den här frågan så är det just det där att man håller sig på sitt och sen så ser man inte hela systemet. Och det är ju ett av mitt och utredningens uppdrag nu, att titta på hur får vi ihop det här så att någon eller några också tar ett ansvar och följer med den här frågan hela vägen. Någonting annat som ofta är en stötesten som vi ser ofta i det jobb som jag har på CVE och som jag har sett i mitt tidigare inom polisen, det är ju hur vi förhåller oss till information, informationsdelning. Jag förfäktar ju alltid att att det är kunskapen om informationsdelningen som är skral bland människor. Det är inte nödvändigtvis lagstiftningen det är fel på. Men vi har möjlighet att föreslå författningsförändringar i det här då, att kunna göra och underlätta. Det kommer vi också titta på i utredningen, hur vi kan underlätta men också kanske fortbilda i den frågan. Sen ska vi ju stärka kompetensen och ha beredskap för faktiskt de konkreta våldssituationer som ändå kan inträffa. Det är ju den yttersta konsekvensen av någonting. Väldigt mycket varje dag, eller kanske inte varje dag, men väldigt mycket ofta avvärjs ju innan någonting inträffar. Om man bara tittar på de här mest extrema, de är ju en avvikelse från det som är det normala. Så hur kan man jobba och vad kan vi lära av det? Alltså titta på de goda exempel där det här faktiskt har passerat och inte slutat i en extrem och mycket farlig våldsam handling. Hur jobbar vi med det? Sen också det här med, och det låter väldigt ingripande, men idag är ju skolans möjligheter att få klarhet i elevers eventuella förmåga att prata kan man göra och där kan man få verktyg. Men det finns ju också faktiskt en del konkreta grejer där man tittar på vad elever kan ha med sig i skolmiljö och så vidare. Idag är det väldigt svårt för skolpersonal att göra det. Och hur kan vi titta på lagstiftningen utan att man kliver över alla gränser för grundläggande fri- och rättigheter? Alltså det är ingripande frågor kring det. Det ska vi också titta på. Någonting som jag fångar upp också, det är lite det här som du pratade om, Sofie, det här med förenings- och projektbidrag. Och då måste jag bara snabbt byta hatt till CVE-hatten. Ja. För att det finns ju ett förslag här som går ut på att vi ska ha en organisering för i Sverige där vi jobbar just med att stötta kommuner och myndigheter i vad är det bra att finansiera skattemedel med och vad är det mindre bra. Att man har en instans som stöttar kommunerna och myndigheterna i deras bidragsgivning. För idag har vi 80 kommuner som fördelar bidrag och vi har 290 kommuner som på olika sätt fördelar bidrag. Hur ska vi värdera? Hur ska en person på en kommun eller en myndighet kunna förhålla sig till en ansökan, en kunskap kring en organisation? Och nu finns det ju ett förslag om att, och förslagsvis att Center mot våldsbejakande extremism ska hysa den verksamheten då i vårat hägn så att säga. Och jag tycker det var bra att du tog det, Sofie, det här att vi har en... Jag tycker att det har funnits en naivitet och också kanske en okunskap i just de här frågorna kring fördelning av offentliga medel. För vi ska ju inte bidra med fördelningen till i en riktning som går i odemokratisk väg. Så att det är också nödvändigt och där får vi se hur det blir i den frågan. Det här uppdraget nu, det är klart, det ska vi börja med nu. Eller jag kan väl säga att jag börjar idag offentligt. Och vi ska vara klara redan nästa år i tanken. Men det här andra, det ligger liksom lite i pipen. Och det är en mycket viktig fråga.
Men nu när du ändå har bytt hatt då?
Ja, ska,
om alla hänger med här med hattbytet.
Hatt.
Ja. Nej, det behöver vi inte ha med en tredje hatt. Men jag tänker att även CVE har ju fått ett uppdrag.
Just det.
När det gäller metodstöd.
Ja, precis. Ja. Och vi ska ju ta fram då... CVE ska ta fram ett metodstöd som är lite mer skräddarsytt för skolan när det gäller att kunna föra de här samtalen och också prata både om och med. Och det metodstödet ska bli klart under nästa år och vi ska också från centrets sida jobba med ökad kunskapsspridning i den här frågan. Så att där ligger vi i startgroparna, eller där har vi faktiskt påbörjat redan. Även innan vi fick det här uppdraget från regeringen nu det senaste. Så att det var många hattar.
Ja, men vi lyckas nog med det, att vi håller reda på dem.
Ja.
Men Emma, om man bara tar det här metodstödet då, vad tänker du att det kan betyda i vår rådgivning just när det är ganska många skolor som ringer, ganska många rektorer och så som hör av sig?
Ja, men det som är vinsten med att vi har den här stödtelefonen är att vi får ju samlad kunskap i vad är det för frågor man sitter med ute på golvet. Och utifrån det perspektivet så kan vi ju bygga ett metodstöd som är grundat på vad det är för frågor jag funderar på som lärare eller rektor, kurator och så vidare. Så att det vi kommer att prata om vid nästa seminarium är ett annat metodstöd, hur man bedömer oro för våldsbejakande extremism och då framförallt socialtjänsten är fokuset där. Men det har vi jobbat med i flera år och det kommer vi ta med oss in i det här metodstödet som vi ska ta fram för skolan. Och det handlar jättemycket om frågor. Vad är det för typ av frågor och det här som vi pratade om tidigare, risk- och skyddsfaktorer. Hur ställer jag frågorna på rätt sätt?
Ansa, jag tänker att vi arbetar ju många myndigheter ihop med det här. Hur viktigt är det för Säkerhetspolisen att vi är så samlade?
Ja, men superviktigt. Vi har ju pratat om att vi under väldigt många år har fokuserat på det som har varit mitt framför näsan på oss. Så att vi har pratat om att slå ner grodor på Gröna Lund så här som ploppar upp så. Istället för att orka fundera över hur mekanismen funkar och kanske var sladden och kontakten finns någonstans och kunna dra ut den så att vi liksom får en lugnare. Så. Vi har slagit ner dem. Vi har kanske också analyserat och bedömt ungefär i vilket hål de ploppar upp nästa gång. Men som sagt, den stora övergripande frågan har vi inte riktigt mäktat med förrän nu för några år sedan som vi började också att balansera vårt arbete med att motverka våldsbejakande extremism. Minska handlingsutrymmet, minska tillväxten och så vidare. Och som jag nämnde tidigare, här är det superviktigt att vi är så pass många aktörer i samhället som gör det här tillsammans. Och det här med samverkan, ja, men ni vet ju ordet slitet och det kan betyda allt och ingenting och vi kan gömma oss bakom det på alla sätt. Men jag tänker också det som Jonas brukar prata om i andra sammanhang, det här ordet organisationstrygghet. Att veta vad min organisation, vad andras organisationers uppdrag går och vilken information som vi faktiskt kan dela på ett strukturerat sätt. Det är ju också otroligt viktigt.
Mm. Tack. Sofie, vad kan stiftelser som din stiftelse, Docu, vad kan ni bidra med till samhället nu? Vad kan samhället göra? Och det är ju stiftelsen också. Vad kan ni göra?
Ja,
när det gäller barn och unga då, framförallt eftersom det är fokus just nu.
Vi ägnar oss åt att granska de här miljön och granska journalistik. Och det är vad vi bidrar med och kommer fortsätta att bidra med. Journalistiken i stort har blivit bättre på att bevaka de här miljöerna som vi ägnar oss åt. Det var kunskapslucka ganska länge skulle jag säga. Inte minst när många började resa ner till Syrien och Irak i stridström, så var det ingenting som medierna lyfte särskilt första åren kanske, vilket är ju väldigt märkligt idag. Men det är viktigt att bevaka de här miljöerna och känna av liksom var strömningarna går. Så. Och det kan man ju också lägga till då med resandet, att det fenomenet var ju inte heller nytt. Innan Syrien och Irak så reste många till Somalia, inte minst från Göteborg där jag bor. Innan dess så reste man till Afghanistan och andra oroshärdar så.
Och det påverkar ju i allra högsta grad barn och unga också.
Absolut.
Det är så att det är barn som följer med eller föds i andra länder. Ja. Eller så är det ungdomar som, det som du pratar om, just den här att man kapslar in. Att man inte ser, lite som Anton också beskrev det här, lite att man inte ser någon annan tillvaro.
Precis. Och där är det ju tyvärr så idag i många av våra särskilt utsatta områden så är ju många barn och unga redan i sin boendeform på något sätt inkapslade. Och även närvaron där skulle jag säga av hederskultur. Att religionsfriheten till viss del är satt ur spel. Det är ju en av liksom polisens definition för de här områdena. Om man liksom försöker zooma ut i ett helikopterperspektiv och se alla de här delarna så är det problematiskt. Och jag tycker att politikerna inte minst borde kanske bli mer intresserade för den frågan.
Mm. Mm. Nu har vi ingen politiker här idag, Nej. Men det skulle vi ju kunna haft. Eller så gör vi det en annan gång. Det finns mycket att prata om vidare. Tack Sofie. Daniel, vad kan Expo göra? Eller jag tänker liknande, det behöver inte bara vara Expo, men jag tänker att andra aktörer som inte bara är myndigheter, vi andra representerar ju mer staten.
Nej, men jag pratar gärna om vad vi kan göra och vad myndigheter och så kan göra också. Jag tror att det är liksom två saker som behövs i grunden. Det ena är kunskap om hur ska jag göra då? Alltså om jag är rektor på en skola till exempel. Och där har vi ju under de senaste decennierna fullständigt saknat en institutionell liksom någonting som finns och som lever kvar. Det har gjorts massa satsningar och sen så försvinner den kunskapen ut. Och därför är ju det som ni bygger jättelovande. För det är så man måste göra. Det måste sitta i myndigheter. Det måste finnas. Det måste byggas upp kunskap och rutin inom myndigheterna för att kunna lära sig och bli bra på det. Där är ju liksom, det är en utmaning. Den andra utmaningen är att det går att bygga massa sådana smarta lösningar och det går att pumpa in pengar i det. Men problemet är på andra sidan på skolan. Där ska man ju hinna göra det här.
Mm. Mm. Och massa andra saker också.
Och det här måste man hinna göra för annars så riskerar man få väldigt stora problem. Men om man inte ger skolan då det utrymmet och det liksom uppdraget har de, för de har hur mycket uppdrag som helst. Men att det finns en plats och utrymme och möjlighet att jobba systematiskt med det här. Ni kanske får ännu fler samtal. För att de har lite panik. Men de vet liksom inte vad de ska göra för att de hinner ju inte. Och det är ett jätteproblem som jag tycker att politikerna inte liksom vågar riktigt sätta sig ner och se. Att så här, ska vi fixa och bygga det här så får vi bygga det på riktigt. Jag tycker inte man gör det riktigt idag.
Du tänker att det saknas liksom, om vi satsar på den här fronten här nu så behövs en lite motsatsning,
ja, det
i skolan.
Behövs ju, så här, om vi satsar på att någon ska kunna hjälpa någon att göra något så behöver ju den som får hjälpen kunna göra det.
Mm.
Annars är det ju rätt pengar i sjön så att säga. Så det är ett grundläggande problem. Och det gäller liksom många aspekter av den här frågan. Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Den andra delen är, det är så här, okej, hur ska vi göra? Det löser vi på det där sättet. Sen är det så här att du sa att vi har slagit ner de här grodorna som poppar upp. Problemet är att ibland så känner vi inte ens igen dem. Vi ser inte ens vad det är. Så vi behöver ständigt ny kunskap om hur ser de här miljöerna ut? Vilka trender är det? Hur beter de sig? För ett väldigt vanligt problem är ju att vi ibland har det rakt framför näsan. Men att socialtjänst, lärare, de känner inte igen det. För det byter form, det ser annorlunda ut. Det låter kanske lite suspekt. Men jag vet inte vad det här är, jag blir nervös, jag backar undan. Den kunskapen, den kan ju vi bidra med. Den kan vi liksom pumpa på med och hjälpa folk att liksom hitta rätt i att förstå vad som är vad. Och jag tror att det är så att du kommer inte kunna ha ett bra samtal med en elev om du inte å ena sidan vet hur du ska ha samtalet och också förstår den elevens värld. Jag tror inte att det räcker att bara vara nyfiken. Jag tror att du också behöver kunna det språket. Förstå vad de referenserna betyder. Och det är liksom det jobbigaste av allt för den skolpersonal som vi möter. Att så här, ni behöver liksom inte bara vara nyfikna på den här eleven. Ni behöver vara nyfikna på den här elevens värld och den världen. Den är inte särskilt trevlig.
Får jag be... Ja, nej, men de två delarna bär vi med oss. Jonas, ville du säga någonting?
Nej, men jag bara lite för det Daniel är inne på. Det som blir en utmaning för den här utredningen, men som också är en utmaning för många andra, det är ju just det att vi har, som jag har förstått det, 1000 olika huvudmän när det gäller att bedriva skolverksamhet i Sverige. Och många av er här ser jag i min ålder och kanske till och med lite äldre. Det såg lite annorlunda ut förut. Det är en stor utmaning att navigera i det och navigera då också i ett uppdrag som handlar om, i en verksamhet som har ett helt annat uppdrag egentligen i grunden, nämligen att vi ska lära oss och utbilda våra barn och ja, så, men de ska också rustas för en framtid, de ska rusta sin demokrati. Så att det här är det här ser jag som en stor svårighet. Men det gör också att man har liksom en mer offentlig, i kombination med allt det andra, ännu viktigare. Att det finns att det blir mer institutionaliserat i samklang med annat. För det är extremt svårt att navigera, är det. Det var bara det.
Ja,
ja, den lilla ja, detaljen.
Bara och bara. Jag tänkte att vi skulle öppna upp lite för frågor. Vi har en här
och en,
och en där. Och så Jenny, kan du börja?
Ja. Jätteintressant att lyssna på er. Jag har en fråga lite om så här genusperspektiv. Att det känns mycket när vi pratar om ungas radikalisering att det blir pojkars radikalisering. Samtidigt så ser vi att kvinnor och tjejer också har en viktig roll. Jag tänkte, skulle du kunna prata lite just om och flickors radikalisering och kvinnors radikalisering och hur upptäcker vi det?
Tack Jenny. Vi tar alla tre på en gång tror jag.
Min fråga gäller att när man pratar om liksom våldsbejakande extremister så är det ofta personer med kanske psykosociala sjukdomar eller något annat. Och de har ju ofta haft kontakt med ja, men exempelvis vården eller socialtjänsten. Och sen pratar man ju ofta om att så här, men samhället behöver ingripa tidigt och sådär. Men någonstans är det här ju personer som har varit i kontakt ofta med samhället. Och vad ser ni att samhället behöver då för verktyg för att kunna motverka de dåd eller våldsbrott som sker hos de här personerna?
Tack!
Jag jobbar på Allmännyttan, bostadsbolaget i Göteborg. i Tynnered som är inte ett särskilt utsatt område längre. Men jag är bara nyfiken på hur ni tänker vad fastighetsägarna kan ha för roll i att upptäcka och vara en del i lösningen.
Vi kan börja med flickors radikalisering. Är det någon som vill? Ansa, vill du ta den först?
Ja, det här är ju någonting som vi tittar på såklart utifrån uppdraget också. Vi är medvetna om att det är otroligt jämställt när det gäller våldsbejakande extremister. Just det här att det inte bara är männen som är gärningspersoner utan att kvinnor också har en otroligt stor roll i det här. Vår uppfattning är att kvinnor, flickors processer ser kanske eventuellt lite annorlunda ut. Jag tänker framförallt på resenärsdelarna. Vi har ju sett otroligt många, inte bara från Sverige men från andra europeiska länder också, många tjejer, flickor, kvinnor som har åkt och vill ansluta sig. Av kanske andra skäl än vad männen har gjort. Och så ser det ju ut även i den våldsbejakande vänsterextrema miljön och den våldsbejakande högerextrema också. Att man har lite olika roller och lite olika funktioner och därmed också lite olika vägar in. Det har ju skrivits en del rapporter om kvinnors roll i våldsbejakande extremism. Institut för framtidsstudier vill jag minnas är en av de senare. Och vi har också, ni har skrivit en Goddag kampsyster vill jag minnas för många år sedan. Där man tittar på det här och också utifrån fördomen om att kvinnors väg in i extremistmiljöerna går via mannen. Så är det ju inte alltid. Utan det är flera unga kvinnor och flickor som går in på alldeles eget bevåg. Och det här är ju också någonting som vi kikar på såklart.
Daniel, vill du säga något kort om det också?
När det gäller den här nya, om vi kallar det för det, nya trenden av extremt unga människor som möts digitalt, så är andelen kvinnor där extremt låg, skulle jag säga. Ovanligt, alltså väldigt, väldigt låg. Och jag skulle nog drista mig till ändå ett genusperspektiv på detta, att vi har ju att göra med en ung generation män som är vilse. Alltså som inte vet vart de ska göra av sin manlighet. Och mycket av det handlar ju om, liksom, därför gifts den ihop med liksom incelmiljön och... ja, men så vi hörde Anton här, en känsla av liksom hat mot kvinnor och sexism. Och det är kanske inte den roligaste miljön att hänga i för kvinnor. Så det säger sig själv. Det betyder ju inte att det inte finns en roll att ta för kvinnor i den här miljön. Många som vi ser aktiva idag, där handlar det ju mycket om en liksom väldigt konservativ livsstil. Där man framträder nästan som liksom närmast influencers. Man visar upp sitt extremkonservativa liv och man tar ett avståndstagande mot det moderna samhället. Och där erbjuder ju extremhögern en roll som har en funktion och som har en vikt och som ges ett, liksom, ges ett värde av att vara... liksom, hemmets, den som tar hand om hemmet, den som står i andra ledet men är lika viktig. Våldsutövande från unga kvinnor är ju väldigt ovanligt, helt enkelt.
Det jag tror, får jag stanna där, Daniel, så fler hinner. Jag tänker, Sofie, har du några tankar kring det här också?
Ja, i den islamistiska miljön så skulle jag säga att kvinnor håller till online, nästan uteslutande. Det har ju att göra naturligtvis med den strikta könsseparationen att män och kvinnor ska inte umgås helt enkelt.
Gäller det unga, alltså flickor också?
Ja, det skulle jag säga. Mm. Främst. Mm. Och det finns då en mängd olika diskussionsforum som jag hänger på, stängda för kvinnor. Som också då driver en väldigt konservativ liksom, syn. Man passar på varandra väldigt mycket, man tillrättavisar varandra och syster, du är felklädd och så vidare och sådär. Men också väldigt våldsförhärligande på många sätt. Inte minst när det gäller kalifatet, men liknande sammanhang. Mm.
Tack. Jag tänker den här frågan om våld och tidigare kontakter med socialtjänst, psykiatri, hur samhället nu. Emma, eller Jonas kanske vill börja, eller Emma såg mest sugen ut. Vi tar
ja,
Emma.
Ja, hon får börja.
Damerna först.
Nej, men jag tänker att det börjar ju redan... ja, men på BVC och det börjar redan i förskolan. Och många förskollärare säger ju så här, ja, men jag visste att det där barnet skulle, det skulle gå snett för det där barnet. Men vad gör vi med den informationen? Vi måste jobba med att skapa den här trygga miljön som förskolan ska vara till exempel. Och det gör ju pedagogerna utmärkt bra. Men ännu mer vikten av att bygga skyddsfaktorer. Om vi inte kan påverka hemmet Vi kan som myndigheter och skolor och så vidare göra det vi kan där vi jobbar. Så att bygga den här trygga miljön tidigt på förskola till exempel. Men också att skapa den här meningsfulla fritiden för många barn. Att få tillhöra en gemenskap. För det är oftast det där utanförskapet som du pratade om, Anton. Om vi kan få tillhöra en gemenskap i form av någon form av aktivitet, kultur, idrott. Att det finns viktiga andra vuxna runt omkring barnet gör ju också att vi bygger skyddsfaktorer som kan påverka, som kan väga upp riskfaktorerna som vi kanske har om vi växer upp i en familj som är dysfunktionell. Så att tidigt förstärka upp skyddsfaktorerna, men också att den här informationen som vi sitter på faktiskt förs vidare till rätt instans, socialtjänsten, kanske i tidigare skede än vad som görs idag. Att skolan tidigare gör orosanmälningar till socialtjänsten.
Ja. Tack Emma, Jonas.
Nej, men jag tänker också på den här frågan utifrån kanske mer det psykiatriska och vårdperspektivet där. Att, ja, det finns väldigt mycket tecken kanske sedan tidigare och så. Men de här människorna som finns i den här miljön, de åtnjuter ju samma demokratiska fri- och rättigheter som alla vi andra. Och det är också människor som hela tiden ska prövas mot en möjlighet att vara i det samhälle som vi alla befinner oss i. Alltså att det finns ett medvetet risktagande, och det är avvikelsen, det är när någonting verkligen inträffar, det är då vi får upp ögonen för det här. För varje dag så prövas ju de här människorna med de här olika typerna av funktionsvariationerna och nedsättningar, de prövas mot samhället, och det ska vara så. Och sen så blir det en avvikelse där det inträffar någonting. Det vi kan göra utifrån ett myndighetsperspektiv eller liksom med exakt, det är att vi liksom föder in kunskap om radikalisering, föder in kunskap så man får en bättre, så att säga, grund att stå på när man ska pröva den här personen. Jag tror aldrig vi kommer komma ifrån att vi liksom, så att säga, vårdar bort den här problematiken eller liksom med omsorg helt och hållet, utan det kommer inte, men vi ska hela tiden verka för att de som sitter och tar de här besluten också har den kunskapen, också har den lampan lysande parallellt. Men tyvärr är det så att saker händer. Det är ju farligt att leva. Det är ju det. Och det måste vi förhålla oss till. Hur jobbigt det än låter. Jag vet ju mycket som mitt polisjobb, hur man kunde tycka så här: vad fan har de kunnat släppa ut den här personen? Hur kunde de göra det? Ja, men det var en person som man prövade mot samhället och så gick det fel. Ja, var det för att de hade dålig kunskap då eller inte? Nej, men vi måste, kanske dålig kunskap, men vi måste hela tiden också, det finns ett risktagande, ett medvetet risktagande. Och det jag och mina medarbetare gör i det här, det är att hela tiden försöka föda in även den här extra kunskapen då, inom det här fältet och det här området.
För jag lägger till också, bara, jag tänkte också på en viktig perspektiv i det här, är också politiken och lagstiftningens möjligheter att dela information. Som det ser ut nu så får vi ta del av information från hälso- och sjukvård om det handlar om hot på centrala statsledningen. Vi vill ju gärna se en breddning av det, möjligheten att få ta del av information när det gäller också terrorrelaterad brottslighet exempelvis. Och det kommer ju nu en utredning om just informationsdelning och möjligheten att bredda det perspektivet. Så att vi hoppas att den utredningen också kan komma fram till någonting bra.
Och den delen om informationsdelning skulle vi kunna ha ett heldagsseminarium om allihopa. Det är ju en knäckfråga. Men vi ska väl ändå försöka svara på fastighetsägarna. Jag tänker, Emma, oftast är ju bostadsbolagen och fastighetsägarna ganska involverade i många kommunala verksamheter och liksom samarbeten och så vidare. Vad kan fastighetsägarna eller bostadsbolagen göra?
Nej, men jag tänker just det brottsförebyggande arbetet som nu alla kommuner faktiskt ska bli skyldiga att jobba med. Det har inte varit så. Där kommer ju fastighetsbolagen in som en väldigt viktig faktor i att kanske se signaler och grannar som klagar etc. Men också, man kan jämföra lite grann med våld i nära relationer. Att ha kunskapen om våldsbejakande extremism och vad är det för några som hyr ut eller hyr lokalerna till exempel. Så där finns ju information att ta kontakt med oss till exempel på centret om man har funderingar kring olika typer av organisationer. Vad har ni för kunskap om de här organisationerna? Vad kan man göra? Jo, men öka kunskapen är väl kanske det viktigaste, för då vet ni vad ni kommer behöva fråga efter mer. Men jag tänker att jag bollar över den frågan lite mer till dig, Jonas, kanske.
En bovärd är ju guldvärd, vill jag ju påstå, utifrån både tidigare erfarenheter och även nuvarande erfarenheter. Att de som finns, de är ju som vaktmästarna på en skola många gånger. Och precis som du säger, att ja, vad är det vi hyr ut till? Hur ska vi kunna kolla det? Hur ska vi förstå det, vad som händer? På temat fler kan göra mer, alltså det är ju en del då av näringslivet och det civila och allting. Ja, vi ska försöka komma in i så många kanaler som det bara är möjligt. Vi tog ett initiativ här nu i våras där vi hade om penningtvätt och extremism. Ja, även när vi tittar på byggnader och lokaler så kanske man ska göra något liknande en sån satsning. Det är målgrupper som normalt sett så träffar vi ju mest socialtjänst, polis och skola. Men det finns många andra målgrupper som också kan göra skillnad.
Och det får bli nästan de avslutande orden här, därför att tiden går fort. Vi skulle kunna prata om varje del av de här sakerna i en hel dag eller fler eller veckor. Men stort tack till er alla, våra gäster. Och stort tack till er i publiken och stort tack till Anton.
Du har hört en inspelning från Center mot våldsbejakande extremism seminarium under Almedalsveckan 2022. Tack för att du har lyssnat. Fler avsnitt av CVE-podden hittar du där poddar finns.